Välkommen till Gångbad Online-podden. I den här podden nördar vi ner oss i allt som handlar om gång, gångbad och ljudvibrationer. Jag kommer bland annat intervjua människor som alla, precis som jag själv, älskar gångbad. Älskar du också gångbad? Välkommen att lyssna, du med. Välkommen till Gångbad Online-podden i samarbete med gångbadonline.se där du kan lyssna på gångbad i ditt eget vardagsrum med fantastisk ljudkvalitet. Jag heter Frida Helsing Olsson och med mig som gäst idag har jag Sol-Karina. Varmt välkommen Sol-Karina, det är jättefint att ha dig med här.
Tack Frida, jättespännande, verkligen jättespännande ska det bli. Tack. Mm.
Du har ju faktiskt en lite annorlunda resa in i gångarnas värld än de flesta andra som jag har intervjuat i podden. Vi ska gå in liksom alldeles strax mer på det här med gång och gångbad. Men jag tänkte att jag ska presentera dig. Och säkerligen så är det så att jag inte kommer få med precis allting. För du har ju så att otroligt gediget CV, men jag har försökt att plocka de flesta godbitarna i alla fall utav dig, så att jag gör mitt bästa och så får du fylla på sen om det är något som jag glömmer.
Jag tycker det låter jättespännande att få höra vad du har plockat, det du kallar godbitar.
Ja.
Så det, ja, jättespännande, jag lyssnar. Mm. För jag har ju hållit på länge, det har du helt rätt i, så att jag har ju hållit på över 30 år, så är det.
Ja, det är fantastiskt.
Ja.
Okej, men här kommer din presentation då, som jag har ställt ihop lite grann. Sol-Karina är grundaren till den klassiska japanska reikin och har arbetat med reiki sedan 1990 och utbildat i reiki sedan 1997. Hon är författare till 20 böcker. Hon är andlig lärare och inspiratör och har hjälpt människor att hitta sig själv sedan 1989. Hon har en egen tidning, 4 poddar, bloggar i Reiki-tidningen, har en egen YouTube-kanal. Hon är utbildad kroppsterapeut och mindfulness-instruktör, qigong-instruktör och kostrådgivare. Hon är också esoterisk rådgivare, sama-yoga-lärare. Och givetvis gångspelare. Så, vad säger du Sol-Karina? Var det en bra presentation?
Ja, det tycker jag. Det var det, absolut.
Var det godbitarna?
Ja, det kan jag säga att det var faktiskt. Mm. Det här med samma yogan, eller yogan har ju kommit in i mitt liv. Egentligen de 2 sista åren.
Ja.
Och det var ju där gången kom in också. Måste jag säga faktiskt.
Så när
jag började titta på yoga, då fick jag ju se att de använder musikinstrument.
Spännande. Jag tänkte vi ska komma in på det här med hur gången kom in i ditt liv alldeles strax. Men jag undrar om du skulle vilja berätta lite kort om den här klassiska japanska reikin. Det är ju ett väldigt... Jag förstår att den har ju ett otroligt omfång, så det kanske är svårt att ta det kort, men lite grann så att de som lyssnar får med sig lite vad det är och din resa i det och så.
Jag började ju med Reiki 1990 och kom egentligen i kontakt med Reiki när jag brände ut mig och blev utmattad på 80-talet då. Mm. Men på den tiden visste man inte vad utmattning var, men jag kom i kontakt med Reiki då och har gjort egentligen en enorm reiki-resa, eftersom reiki, vi har ju liksom inte vetat vad reiki är förrän egentligen nu 30 år senare, om man säger så. Mm. Så den klassiska japanska reikin är en kombination av den japanska reikin och den västerländska reikin, för att västerländsk och japansk reiki är 2 olika saker.
Okej.
Okay. För jag brukar säga så här, i den japanska reikin, det botar man. Är man sjuk så ger man reiki, för reiki är livsenergi, det är livskraft, det är pranan.
Mm.
Då ger man reiki varje dag till personen är frisk. Det är den japanska reikin.
Mm.
Den västerländska reikin, det är myspys lite mer sådär.
Ja.
För vi har ju patientsäkerhetslagen i Sverige, vi får inte bota liksom, med alternativmetoder och sådär.
Nej.
Så i väst har reiki blivit en typ av välmående friskvård och avslappning då. Så att jag försöker väva ihop de här två så gott det går då, med de här, den här japanska grunden, om man säger så, med shintoismen och buddhismen och det, den filosofin och det sättet. Så min reiki baseras väldigt mycket på det, skulle jag vilja säga faktiskt.
Och hur väver man in shintoismen och buddhismen i reiki? Kan du ge något exempel på det?
Ja, det är väl det här jag tänker på, att inte vara värderande till exempel. Att verkligen försöka leva ett liv. Det är att ta 100% ansvar för mig själv och allt jag möter. Jag brukar säga, oavsett om jag möter en idiot där ute, så är det jag som möter idioten och hur jag hanterar mötet med idioten, om man säger så. Så att vi möter hela tiden saker som vi kanske inte är överens med, men det enda som jag egentligen kan kontrollera, det är ju mig själv. Och för mig att gå in i det jag kallar reikiflödet, det är att vara ett med allting. Och när jag är ett med allting så kan jag också, jag behöver inte alltid kanske förstå andras sätt att förhålla sig eller omvärlden. Men jag försöker ändå, och det är ju verkligen försöka, att leva ett liv där jag tar ansvar för mig själv och mina handlingar på något sätt. Och jag har ett ordspråk faktiskt, Frida, som är så här. Jag brukar säga så här, att det finns ingen fantasi, allt är verklighet. Och för mig, om allting är verklighet, så innebär det att jag måste ta ansvar för varenda tanke jag har, varenda känsla som kommer, varenda möte jag får. Och kan jag vara där, då blir det för mig att vara i det här, i allmedvetandet, i det som shintoismen och buddhismen pratar om liksom. Att man är ett med allting. Jag vet inte om jag var otydlig där, men det är så jag ser det, och det är så jag ser min reiki och mina metoder också, som jag jobbar med hela tiden.
Så det är alltså medvetenhet om sitt inre och sitt yttre liv.
Ja,
att praktisera medvetenheten.
Ja, för mig är det reiki. För jag tänker mig reiki som att ju mer jag lär känna mig själv, desto mer i harmoni och flöde blir jag med livet på något vis. Och jag tycker reiki är så spännande, för att reiki, som jag ser när jag lär ut reiki, så lär sig människor att känna skillnaden på vad som är flöde och vad som inte är flöde i livet. Och när man lär sig det i sig själv, att man känner så här känns flöde och så här känns det när det är stopp. Då kan jag se det om världen också. Så att reiki gör ju att medvetandet expanderar i kunskap på något vis hela tiden.
Ja, men handlar det alltid, alltså är icke-flödet en del av livet, eller vill man, är tanken att man ska skapa bara ett flöde? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Jag tänker på när jag brukar säga idioter, det är så grovt uttryckt. men ibland så känner vi ju faktiskt så. Och det är ju så, och det är för mig, icke-flöde, det är det där jag inte kan påverka, skulle man kunna säga. Så att det handlar inte om att jag ska skapa att allting är bara lycka och lycka och lycka, utan det handlar om att också se vad jag kan påverka och inte. Det är väldigt mycket reiki för mig. Och jag tror att om man vill veta vad reiki är, då måste man fråga egentligen varje utövare vad reiki är för just dem. Men det är så jag ser reiki. För att det är så mycket vi möter i livet som vi inte kan påverka på olika sätt. För jag menar, vi lever ju inte i en rättvis värld till exempel.
Nej.
Och det gör ju också att vi hela tiden får förhålla oss till saker som vi inte kan påverka i den yttre världen.
Och där är ju självkultiveringen så viktig för oss som individer, för att klara av det här obeständiga flödet som man inte kan påverka, precis som du säger. Och har man ett redskap med sig som kan hjälpa en igenom det, så upplever i alla fall jag att det blir lättare. Och det kan ju, redskapet kan ju se så olika ut för olika personer. Det kan vara att man har en gudstro eller meditationspraktik eller yoga eller qigong eller reiki, eller som min man som tränar japanska budoarter. Men just som jag känner i alla fall i mitt liv, att det är så viktigt, och jag ser det på människor också som har någonting att luta sig mot, att det det finns en liten, säger man, ja men en avslappning i det, eller en, ja, men någonting att luta sig mot egentligen. Ja.
Jag tycker det är jättebra, för att en av mina lärare i Reiki, för jag har många lärare i Reiki genom åren då, och en av mina japanska en av lärarna i japansk Reiki, han säger så här att när vi söker och letar efter metoder, det är ungefär som att sitta med fjärrkontroller och zappa kanaler. Tills man plötsligt hittar någonting man vill se. Och det är lite så det fungerar, tror jag. Jag tror att alla människor kan hitta en metod, ett sätt som man kan utvecklas genom. Och därför behöver vi ha också, tror jag, stor respekt för varandras olika metoder.
Ja, jag håller helt med. Man hittar någonting som klingar an i sig själv. Och det är ju ett flöde i sig när man hittar det, när man känner att här är någonting som jag kan...
Och det blir ju på något vis ett lyckligt ögonblick, tänker jag. Ja. För när jag hittar det där som du säger som klingar i mig, det är ju ett lyckligt ögonblick. Ja. Och det vill man ju ha mer av på något vis. Och det är ju där sökandet börjar, faktiskt. Robert, din man, han sa till mig, du vet, jag lärde ju känna Robert på 90-talet. Och han sa en gång, just det här med de här budosporterna han jobbar med, att det tar 3 år, om man vill lära sig någonting, sa han då, så tar det 3 år att först liksom fundera på, är det här någonting för mig? Och sen när man har bestämt sig, då kan man börja lära. Och jag tyckte det var så himla klokt, för att det är verkligen så att vill man prata om självkultivering och jobba med sin egen utveckling, så man bör hitta någon metod och hålla sig till den. Därför att alla metoder ger oss också utmaningar på vägen. Och det är de här utmaningarna som är det här som är oflöde, då, om man säger så. Som vi behöver möta, se, ta oss förbi, acceptera, vad det nu kan vara.
Ja, det är väldigt fint. En annan sån praktik man kan ha är ju just med gången. Och många får ju hittar ju det här genom sitt gångspelande och att dela med sig av gången till andra. Så jag tänkte att vi ska komma in på det här med gång och ljudvibrationer. Och då är ju min fråga då, du pratade om det här med yogan, samayogan och gång. Kan du berätta hur det var? Hur mötte du gången genom yogan där?
Samma yogan använder ju inte instrument på det viset som kundalini-yogan gör, utan där är det ju mer mantran som jag använder. Och för mig, så att det har egentligen inget sammanhang i sig, om man säger så. Men yogan, i och med att man använder mantran i yogan, och jag gillar mantran. När jag gillar mantran, jag förstår. Jag har alltid haft svårt att använda mantran som jag inte förstår. Jag måste förstå dem på något sätt. Och det här är ett jättestort område egentligen för mig. För att jag tycker rösten, ljud är så himla viktigt. Och med gången och med andra instrument. Jag har ju ingen skolning, musikalisk skolning. Utan jag går ju helt på gehör. Alltså vad jag hör och vad jag vill höra. Och så. Och gången gör ju att jag kan lägga en intention. Jag vill förstärka någonting. Och då kan gången hjälpa mig med det. Och det är det som är så fantastiskt. Och det blir liksom inte en gång, ett tillfälle inte likt det andra heller. Men just det här att jag har ett mål, jag kanske vill känna mig mer glad till exempel. Då är det ju det jag kan spela på gången, och gången kan förstärka den här vibrationen i mig. Och det är ju det som jag tycker är så häftigt. Så att även om jag nu bara har min gång i vardagsrummet som det ser ut just nu och spelar, så kan jag ändå använda den för att förstärka vibrationer. Bra vibrationer som får mig att växa och utvecklas. Jag hoppas ju att jag en dag när covid är någorlunda över så där, ska kunna ta ut gångarna i en lokal och använda dem tillsammans med olika metoder som jag praktiserar då.
Just det, för nu använder du gången mer i privat syfte, eller man ska säga, för dig själv. Men,
ja, så är det. Och för familjen, vänner här hemma. Liksom.
Just det.
Men jag tycker det är så fantastiskt, för att Jag har ju inte gått någon skola och lärt mig spela gång. Jag har faktiskt suttit
Nej.
på YouTube och tittat. För mina yngsta söner som är 25, de lär sig jättemycket via YouTube. Så jag har suttit där och lärt mig på ett ungefär hur jag gör. Och sen har jag intuitivt försökt lyssna. För det här med ljud, alltså för mig är vad jag hör så väldigt viktigt. För gången, jag kan ju liksom ta fram olika frekvenser, olika ljud och de påverkar ju mig då. Jag mår bra, liksom, ännu bättre utav vissa ljud om man säger så. Så att det är ju den vägen jag har kommit in i gången.
Tycker det låter som en väldigt bra väg att följa sin intuition och spela och få den erfarenheten via sitt inre på något sätt, att relatera till gången på det sättet som du gör.
Ja, för att det är enda sättet jag kan spela på. Sen hoppas jag kunna gå en kurs så småningom naturligtvis och se. För det är ju alltid så med allting att det finns tekniker och lär man sig tekniker så lär man sig mer naturligtvis.
Ja,
Men
precis.
just det där att kunna spela inifrån och ut istället för att spela kanske utifrån och in, om man säger så. Det är lite så som jag gör då.
Ja, jag förstår. Ja, det som jag tycker är intressant med den här intervjun, och det har vi pratat om lite grann, det är ju just att du har ju praktiserat en andlig, eller du har haft en andlig praktik väldigt länge, men du har spelat gång under liksom kort tid. Så att du är så här, en erfaren nybörjare, skrev jag någonstans. Så att jag tycker det är fint. Och du beskrev också att du jobbar mycket med gången som du gör med trumman. Kan du berätta om det?
Ja, för att egentligen så började det för mig med att jag skaffade mig en trumma. Och jag ville inte ha alltså de här trummorna med skinn, riktigt skinn, de funkar inte för mig. För djurskinn funkar inte för mig. Varför vet jag inte, det funkar inte bara. Så jag har såna här syntettrummor. Såna här då. Det finns olika sorter. Och när jag köpte min första trumma då och satt där med den så kände jag så här att jag vill spela men jag vet inte hur jag gör. Så jag bad trumman visa mig faktiskt. Så det är därför jag kallar mitt sätt att trumma för trumman sjunger. Och jag har skrivit en bok om det också. Därför att då, det är precis så att vad är det jag vill att trumman ska berätta för mig? Berätta för mig om änglarna till exempel. Och sen låter jag trumman, jag bara trummar intuitivt där också. Och låter liksom trumman spela för mig. Och egentligen är det samma sätt som jag gör med gången. Att jag ber om någonting och gången svarar på något sätt. Och så att det är så jag jobbar med trumman. Och med trumman då som jag börjar med så kunde det vara så att jag ville förstärka en egenskap. För i den andliga praktiken så är det ju olika egenskaper som man vill förstärka då, som jag vill förstärka. För jag tycker att det gör mig till en vänlig och bra människa. Och då kunde jag trumma det. Så då kunde jag liksom trumma och jag har egentligen aldrig trummat bort, man säger ilska eller negativa känslor så, utan jag har alltid trummat och förstärkt de positiva känslorna för det tar ut det negativa på något sätt. Och det är lika med gången då, precis samma fenomen att jag liksom tittar på gången och så ber jag om någonting och så får jag ett gensvar så det blir liksom en symbios på något sätt. Och den vill jag utveckla mer. Jag tycker det är spännande och det känns ju efteråt i kroppen. Alltså den här känslan efteråt, det går inte att sitta med affirmationer och liksom bara med huvudet och tänka. Du måste få med känslan, hjärtat och hela alltihop det här. Och det är det som instrumenten hjälper till med, tycker jag.
Du har ju också andra instrument som du pratade om att du hade skaffat en indianflöjt.
Ja,
Berätta om den och
det är också sådär att för att spela indianflöjt behöver du inte kunna noter. Du behöver inte liksom spela efter speciella mönster. Om du ska spela en melodi till exempel måste du ha noter och sådär. Utan den kan du också spela intuitivt med. Och det finns också ett enkelt sätt hur man börjar att spela. Det är liksom det är som en flod nästan när man spelar på indianflöjten på något sätt. Fram och tillbaks i tonerna. Och det är också sånt där som går så djupt. Jag spelar fyra toner för min revisor faktiskt. Och hon var alldeles tagen. Helt tagen. Fyra blås gjorde jag med flöjten. Och hon var alldeles, men gud vad händer? Liksom så här. För det går så djupt och så rakt in på något sätt. Så att man behöver inte göra det så stort. Det går att göra det väldigt litet. Få toner verkligen går rakt in och väcker det här inuti oss. Jag ser det ju som att vi ska vibrera tillsammans med kvantfältet på något sätt. Och tonerna hjälper oss att göra det. Så indianflöjten har också varit bra för astmatiker.
Okay.
Så, ja, när jag blåser i den så får jag också jobba med lungorna. Och det har faktiskt också varit väldigt bra. Men ljudet i den, och det är också så här obeskrivligt, det ljudet. Så det är de instrumenten jag har just nu då.
Fint, alltså det tilltalar mig väldigt mycket med det här. Jag är lite ute efter ett blåsinstrument. Jag är inte heller, alltså min man Robert då, nu har vi pratat om honom några gånger, men han är otroligt musikalisk och han kan ta ett instrument och så kan han spela melodier nästan direkt. Han har ju köpt en saxofon nu och är, ja, det är fantastiskt fint, han håller på att lära sig. Men, och jag är ju inte musikalisk på det sättet alls, men jag tycker ju om rytmer och blåsinstrument, och jag menar, gångar är en del av mitt liv. Men jag är ute efter ett blåsinstrument som man inte behöver kunna noter eller kunna så här. Så att, det ska jag verkligen kolla upp, det här med indianflöjt.
Ja, och jag har beställt den härifrån. Jag fick ett tipset av en man faktiskt som bor i Piteå som spelar väldigt mycket olika indianflöjter. Han gav mig tips på just den här då till. Så den är ju liksom egen, det är en tillverkare, en indian som tillverkar dem i USA också. Så jag kan skicka så du får en länk, och vi kan lägga ut en länk också, för det är fantastiska instrument som han gör, den här. Jag tänkte på det här du sa musikaliskt. Jag måste faktiskt backa i det. För vissa är jättemusikaliska, som Robert antagligen är. Och jag har en son som är också så där musikalisk. Men musikalisk, vad är det att vara musikalisk? Det är det som är intressant, var tonen kommer ifrån. En del är musikaliska och spelar noter, en del kan ta på gehör, och en del kan vara musikaliska, tror jag, och plocka fram starka känslor inifrån. Det är därför man tänker, någon som sjunger, eller man, ja, vissa musikstycken kan ju beröra oss så vi nästan gråter liksom. Och det är ju för att människor kan beröra genom en känsla. Så för mig är alla musikinstrument en känsla på något vis. Det är hopkopplat, det är med känsla, vibrationer, instrument.
Ja, nej, men jag håller med dig. Och musikalitet är också så olika, olika kulturer. Så det går egentligen inte att sätta musikalitet i ett fack. Och själv kan jag känna att man kan ju vara, jag tror också, man kan ju vara hämmad i sin egen musikalitet. Det kan jag känna, och jag själv känner att jag har släppt taget mycket och använder min röst på ett helt annat sätt idag. Utan att, för mig handlar det inte om att klocka toner eller så, utan för mig handlar det om att få uttrycka mig genom rösten och låta rösten vara som en gång för de som lyssnar på det. Så att, det var bra att vi fick med det, tycker jag, för att det är lätt att få in det återigen i det här facket, att det ska vara på ett visst sätt för att det ska vara rätt. Liksom.
Och det, jag tycker det är jätteviktigt att poängtera det, för att man behöver inte ha några förkunskaper egentligen överhuvudtaget. Utan det är bara den här viljan att prova sig fram, att leka sig fram, kommer man väldigt långt med. Jag har köpt en sån här kalimba nu också. Som jag håller på att leka med.
Vad är det för någonting?
Ja, den sitter som på en liten trumma på något vis, och så är det sån här... Ja, jag vet inte vad, jag kan faktiskt inte vad, vet inte vad det kallas, för det är som metallsträngar man trycker på, så blir det olika ljud. Också jättevackert.
Spännande.
Bara för att jag tänker just i meditation, liksom att kunna förstärka den med lite plingljud, om man säger så då. Ungefär som Korsibels, fast det blir liksom mera specifikt med de ljuden i den här då. Ja, det är spännande med ljud.
Ja, verkligen. Men vad är din intention då? För du pratar om att du vill ta med dig dina instrument till en lokal och spela för andra. Kan du berätta om den bilden? Visionen där?
Det är lite så här, jag har ju haft kurser. Jag hade kurser redan 93, så jag har haft utbildningar sedan 93 faktiskt. Och jag börjar närma mig 60 år, så jag känner så här att det börjar bli dags att landa och inte hålla på att resa Sverige runt hela tiden, tänker jag. Och då skulle jag vilja ha en lokal i Umeå som man kan ha reiki-träffar, yoga, liksom allt möjligt. Och använda de här instrumenten i kombination. Och det mest underbara skulle vara om man skulle kunna träffas människor när man har en reiki-träff till exempel. Och ha instrumenten med så människor faktiskt också fick prova dem, tänker jag. Så dels spela för andra, men sen att spela tillsammans, tror jag också. Som vi gjorde när vi gick i skolan. Åtminstone var det så när jag gick i skolan. Någon fick en triangel, någon fick en tamburin, du vet. Sådär. Och så spelade man tillsammans. Jag tyckte det var helt fantastiskt.
Ja, det är det.
Det fanns en glädje i det.
Ja, ja.
Så att, jag tror att människor skulle behöva det. Så det är vad jag liksom drömmer om just nu. Då, hitta en fast plats dit människor kan komma så att inte jag behöver resa ut utan man kan komma dit istället. Då.
Jag förstår, så. Men hur integrerar man då reikin med instrumenten?
Ja, det är spännande för att jag har inte än haft reiki-träffar med gången om man säger så. Så den integrationen har inte jag gjort.
Nej.
Men med trumman har jag gjort det och det är på något vis som att när man ger reiki så går man in i det här livsenergiflödet. För mig är det väldigt viktigt när man ger reiki att inte läsa av eller ha åsikter eller värderingar eller tycka eller någonting sånt. Utan bara gå in i livsenergiflöde. Och om man då kopplar på trumman på det, då blir det så starkt i en reiki-behandling. Så jag kan börja ge en reiki-behandling. Och när jag känner att det flödar på, då börjar jag trumma det där flödet över personen. Och det är så häftigt med trumman, för går du med trumman över en person, så hör man vad obalanserna är i kroppen. För det är precis som trumman skriker till i en falsk ton. Och då stannar man upp där och så trummar man en stund. Och då löser de här blockeringarna som finns i kroppen upp sig, vad det nu kan vara. Så innan man är klar så har man en fantastisk ton med trumman över hela kroppen. Och jag skulle kunna tänka mig, det är väl det som har fått mig nyfiken på gång. Att gången fungerar lika, skulle jag kunna tänka mig. Och fördelen med gången är att man kan vara kanske en hel, att oftast är man väl grupper då och sådär. Det kan man ju även vara med trumman naturligtvis.
Men jag känner igen mig i den beskrivningen. Jag har ju både gång för, alltså som gångbad då för grupper, men jag har ju också enskilda sessioner, gångterapi kallar jag det. När man kommer bara en person åt gången. Och jag kan verkligen känna igen det där att man spelar på gången och man känner intuitivt. För gångens olika delar är också kopplat med olika delar hos personen. Både fysiskt och mentalt och så här. Och utan att man behöver tänka så mycket på vilken del som hör till vilken. När man spelar intuitivt så kan man känna där blockeringen är hos den personen som är där. Oavsett om det är en grupp egentligen eller om det är en enskild person. Och då är det som att man spelar på den delen av gången. Kanske i kombination med en annan del. Men det, för mig är det helt intuitivt. Och så känner man när det släpper på något sätt. Så att, känner igen
det. Det där är jättefantastiskt. För att det där kan man lära sig. Det är ju inte svårt att lära sig. Egentligen är det lättare att lära sig, skulle jag kunna tänka mig, att göra terapi med gång eller trumma till exempel, en ren handpåläggning där du lägger händerna på. Därför att resonansen blir så stark när det är en obalans. Och när obalansen släpper så blir det också så starkt på något sätt. Mycket starkare kan jag uppleva mot om det är jag med mina händer som lägger dem på en person. Så upplever jag att det blir starkare med instrumentet. Eller om man sjunger, för i reiki så har vi ju mantran också. Så de mantrarna som vi har i reiki, sjunger man dem samtidigt till exempel, så blir det också starkare. Så det jag tror, det här är bara en tanke jag har, att man ska undvika att tänka så mycket egentligen. Och när jag pratar om känsla så är det mer emotioner som jag pratar om. Det här är liksom... att det blir som en vågrörelse. Känslor kan ju vara nej. Och så blir det så här väldigt hastigt, du vet. Att man reagerar. Det är inga sådana känslor jag pratar om. Utan det är mer emotioner. De här vågorna som går. Och jag tänker på, vi har ju så lätt att intellektualisera. Så i alla terapier är det, tror jag, det är bara som jag antar nu då, att det är väldigt lätt att intellektualisera, speciellt när man är nybörjare i terapier också.
Mm.
Men använder man instrument, du kan inte lura instrumenten, om man säger. För de är redan i perfekt balans på något vis.
Precis, och det är ju jättebra, för då kan man ju ha det att luta sig mot. Om man känner sig osäker, att man går in själv. Och, ja, då kan man alltid luta sig mot sitt instrument.
Ja, och då tänker jag också, när vi spelar intuitivt då har vi inga färdiga former, utan vi spelar intuitivt. Jag tror att det är viktigt att lära sig. Så jag tänker på, vill man jobba med personlig utveckling och det här med att kultivera sig själv, så är instrument fantastiska att göra det med. Mm. Och lära sig att kommunicera med dem. Mm. Jag vet att vi hade en trumkurs en gång, och det är så fascinerande när man sitter. Därför att trummorna börjar synka sig med varann till slut. Det är jättefascinerande. Och sen börjar vi människor att synka oss med varann. Om man då tänker på att vi pratar om shintoismen eller allt är ett, så det är verkligen, det finns någon sorts grundton där vi alla liksom kan synkronisera oss med varann om vi bara släpper taget. Det är min upplevelse av trumkurser bland annat då.
Mm.
Och jag kan tänka mig att du har samma erfarenhet när ni jobbar med gången.
Ja, absolut. Den hjälper människor att förenas, precis som mantran, när man sjunger mantran tillsammans, eller med yoga tillsammans, eller allt det som är liksom utöver intellektet, det som är lite djupare.
Ja.
Du har ju två gånger. Du har en planetjordgång, tror jag, och sen har du en symfonisk gång.
Varför? Jag har tre gånger faktiskt.
Du har tre gånger.
Jag har faktiskt en till, liten en som man har i. Du tänker på varför jag valde de jag valde.
Precis, det var min fråga. Varför valde du just de här gångarna?
Ja, hade jag haft mer pengar hade jag köpt fler gånger. Då hade mitt vardagsrum haft fler gånger, det kan jag säga på en gång. Så för mig så handlar det om att jag lyssnade på dem. Så att när jag lyssnade så kände jag att det var att just de här då harmoniserade med vad jag ville ha just nu.
Lyssnade du på dem någonstans på plats där du fick komma och spela, eller var det på internet som du lyssnade?
Jag satt nog i timmar på internet och lyssnade, dels via mobilen och datorn och sådär. Och kände liksom den här resonansen som jag fick då. Vilken resonans det var som passade mig bäst faktiskt. Så jag försöker att inte läsa på omgångarna, för det kan ju vara så att det står den här gången är bra för det här och det där.
Ja, just det.
Och det passar absolut inte mig, för jag är inte den typen som kan gå in i de här strukturerna. Så, utan jag måste liksom lyssna och se vad jag får för upplevelse.
Mm.
Och får jag en upplevelse när jag känner att den här kan ta mig lite djupare, då väljer jag så.
Mm. Ja, jag förstår.
Så det kommer nog bli fler gånger i framtiden. Och speciellt när inte halva mitt vardagsrum behöver vara yogasal.
Nej, just det. Ja, det är spännande att följa med på den resan.
Ja.
Ser framför mig. Har du några inspiratörer, några personer som har varit ljud, vibration och gånginspiratörer för dig?
Det kan jag nog egentligen inte säga, eftersom jag inte har någon erfarenhet av musik. Jag vet att inom yogavärlden eller kundalini yoga speciellt har man mycket kirtan och man samlas och sjunger och sådär. Och jag har ingen som helst erfarenhet av det, så att egentligen har inte jag det. Men jag lyssnar mycket på människors röster, för när jag hör människor prata till exempel, så deras röster tilltalar mig, eller också tilltalar de mig inte. Alltså, det går på något vis, precis som vi kan höra i instrumenten, så kan vi höra det på människors röster. Så jag skulle nog vilja säga att egentligen har jag inte det faktiskt. Men däremot så är jag en sån, jag lyssnar inte på musik, jag lyssnar aldrig på musik. Därför att det tycker jag stör på något vis. Jag är inte en sån där som kan gå omkring med musik i öronen. Utan jag måste hela tiden välja ljuden jag har runt omkring mig. För att ljud för mig kan vara allt som jag sa, från att någon som pratar till sång, till instrument. Men också i tystnaden kan jag höra väldigt mycket olika ljud. Så att jag föredrar faktiskt tystnaden framför allt. Och tyvärr har jag inga förebilder, men jag hoppas få. Jag hoppas få möta, få se vad det finns när jag går djupare in i den här världen då.
Ja, det är en otrolig, det är en otrolig värld att gå in i gångvibrationsvärlden.
Ja.
Det är ju en väldigt mångfacetterad djup värld.
Och jag har ju tittat så där lite grann på att det skulle vara kul att gå någon sån där utbildning så småningom.
Ja.
För att även om jag jobbar med att utbilda människor i olika självkännedomsmetoder och sådär, så går jag ju egna utbildningar hela tiden själv också och lär mig mer, om man säger så. Och jag skulle vilja lära mig mer om ljudhealing och tonhealing och såna här saker. Det känner jag absolut. Men det är på min fritid, och du vet hur det är med fritiden, Frida. Man har inte så mycket fritid. Det är då vi ska lära oss det där som är kul och nytt också.
Ja, precis, det är ju så. Jag har egentligen bara en fråga till, men jag funderar om du vill dela mer utav någonting som du tycker jag har glömt att fråga, någonting som du vill säga.
Jag vet egentligen inte vad vi har pratat om, och det är ofta så när man sitter i samtal så här, det kommer väldigt spontant. Men jag skulle verkligen uppmana människor att prova de här instrumenten som finns. För tack vare yogan, att yogan har blivit så bred, så har vi också fått kontakt med väldigt mycket spännande instrument, tycker jag. Som egentligen inte kräver annat än en lust och att prova.
Mm.
Så jag tycker man ska skaffa instrument. Jag tycker verkligen det. Och jag tycker att de som har barn ska skaffa instrument. Så att barnen som växer upp får växa upp med det här spontana, med att kunna ta en trumma och sitta och trumma utan att du måste liksom kunna någonting i förväg. Eller andra instrument. Att ha en gång hemma som barnen kan, förstår du, få använda då lite rituellt kanske så här. Att inte hur som helst utan med andakt. Det är väl det jag skulle vilja skicka med. Att man har instrument hemma. Precis som jag brukar säga, att man ska ha inspirationskort hemma. Och kanske dra och få lite inspiration så där, så kan man ha instrument. Så man, har man lust. Jag har min indianflöjt ligger på vardagsrumsbordet till exempel. Så jag kan sitta och titta på tv och så får jag lust att spela lite. Då gör jag det. Så, så att det inte blir så statiskt allting egentligen. Och att instrument behöver inte vara fiol med fiollektioner eller flöjt med flöjtlektioner. Utan att vi lär barnen det här intuitiva, det här lustfyllda spelandet. Det tror jag är jätteviktigt faktiskt.
Ja, jättefint. Och fint att du delar mer utav den. Liksom, man blir inspirerad utav det du säger. Och jag tror också att det är jätteviktigt. Att man får med sig det just lustfyllt också. För det är så lätt att det blir det här fyrkantiga. Och så får man en känsla av att inte kunna eller inte passa in. Eller så är man duktig och bra. Och så får man med sig saker på grund av det. Så jag håller verkligen med dig. Jag har en fråga till.
Mm.
Och det är vad du upplever att gången har lärt dig.
Vad jag upplever att gången har lärt mig.
Mm.
Jag tror att den har förstärkt den här förmågan att jag kan. För att jag har ju liksom suttit och tittat på alla som spelar gång och sådär. Och så tänkt liksom att hur ska jag någonsin kunna lära mig det här? Men gången har gett mig ett självförtroende. Just det här att det har gjort med trumman, upptäckt att jag kan göra med gången. Så att ju mer jag spelar på gången, desto mer känner jag liksom också att våga det här spontana på något sätt. Sen vet inte jag hur det låter när jag spelar. Det kanske låter förfärligt, jag vet inte det. Men jag tror i alla fall att gången har lärt mig att våga vara mer spontan. Och att det är okej att det låter som det gör. Så lite grann. Fortfarande liksom att jag älskar ju de här ljuden som gången har. De här vibrationerna som liksom lever kvar ute i rummet, om man säger så. Det tycker jag är mäktigt, för det gör det inte med en trumma eller med en flöjt till exempel. Utan gången är ju väldigt speciell på så sätt att vibrationerna verkligen går ut som vågor på något vis i hela rummet. Så jag hoppas mina grannar mår bra när jag spelar.
Det gör de säkert, det tror jag i alla fall. Jag
har inte fått något klagomål i alla fall.
Nej, jag brukar inte få det av någon anledning. Nej, men tack så jättemycket Sol-Karina. Jag tror verkligen att den här... intervjun och det som du har berättat, det blir en inspiration för andra som kanske är också i början av sin gångresa, och för människor som kanske upplever vissa hämningar, att de inte kan, att de vågar och liksom ge sig in i den här världen. Så att jag, ja, jättefint att du vill dela med dig av din erfarenhet och all din klokskap. Tack så jättemycket.
Tack Frida. Tack för att jag fick vara med. Jätteroligt, tack.
Välkommen till Gångbad Online. För dig som älskar gångbad och vill ta gångbadet med dig hem till ditt eget vardagsrum och lyssna med fantastisk ljudkvalitet.